Är Linnea på rulle?
Linnea är på rulle.
Det är så himla bra.
Ja.
God dag och varmt välkomna till Nu börjar trädgårdspodden Odla med Ola och Linnea. Avsnitt 31. Har vi va?
32?
Jag
tror
det. Det är på avsnitt 32. Jag tror, det kan inte du säga i inledningen istället och du som har lite mer koll på läget.
Ja, men jag tror det är 32.
Var
det inte 31? Vi skickade
jo,
senast.
Det var det. Ja. Och sen nästa vecka är det Hermansson nummer 33. Kör du inledningen till Linnea?
Åh, oh, men det har jag aldrig gjort.
Ja, men gör du det. Det är bara kastas ut.
Okay.
Hösten 22, det gör vi vad som helst.
Nej, gud, jag får panik.
Linnea!
Vad ska jag säga?
Bättre på,
hej bättre och på välkomna. Hej och välkommen till avsnitt 32 med Odla. Nej, du får säga det, jag kan inte ens säga det rätt. Säg det, Ola, jag kan inte.
Nej, vi säger hej och välkomna till Nybörjarträdgårdspodden. Odla med Ola och Linnea, avsnitt
32.
Jajamän, idag ska vi prata trädgårdsmisstag och svara på frågor. Det blir en spännande stund i de prunkande rabatternas tecken. Men först, hur är läget med Linnea?
Jo, det är bra, tack. Det har ju varit en strålande solig helg och då har vi varit ute mycket. I och för sig jobbat på vårt ödehus, men har ändå kunnat liksom få njuta av att få vara utomhus. Så det uppskattar jag. Hur har din helg varit?
Ja, men det är lite samma faktiskt. Men har ni sparat taket till sist så ni kan njuta av den fina solen även när ni är inne i huset?
Alltså nu håller vi på att jobba med att täta hela huset så att allting ska vara klart till vintern. Så att och sen finns det en solig sida där det känns som att det är sommar och på den andra sidan av huset känns det som att det är vinter. Så att jag fick stå på den soliga sidan och måla och Kristoffer fick stå på vintersidan och såga.
Hur täta? Det är säkert många som är intresserade av att täta hus i dessa elpristider. Hur gör man?
Vi har ju då isolerat med träfiberisolering, ganska tjock sådan, och vindskivor för att stoppa. Och detta är ju miljövänligt och sådär. Och sen taket, ja, det är ju återbrukat tegeltak från någon herrgård utanför Hörby som vi köpte för en bra peng. Så att det är snygg patina på, så det ser ut som det har legat där för alltid. Men vi har ju inte börjat isolera taket ännu. Men vi ska ha vattenburen värme sen i framtiden i huset. Så att då är det ju ved vi behöver. Inte så mycket el.
Tänk att det är den stora topiken. Hur fixar man detta på ett bra sätt? Men det är ju spännande det här med huset. Alltså. Liksom om man lutar sig tillbaka och bara låter dig drömma fritt här. Hur kommer detta huset se ut här sen? Du blir lite kurser, lite gott, är det inte så?
Övernattning, middagar, vi kanske har fredagspoop. Alltså, det finns ju ingen begränsning med det här huset för att det kommer finnas ett livsmedelsgodkänt kök så att grannar kan använda det om de ska producera sina produkter till marknader. There's no stopping us, förutom pengar.
Det är grymt, alltså. Precis. Den lilla detailen.
Pengar och tid.
Pengar och tid. Men vi får köra en sån crowdfund. Vi hade ju den stora äpplemustveckan. Vi körde röda äpplen rätt ner i råsaftscentrifugen och det blev ju så himla smarrigt. Gjorde lite ändå en liten undersökning där. Damen som bodde tidigare, hennes dotter, när vi sålde huset så sa hon, vill du ha namnen på äppleträden? Mm. Så ja, det vill vi ju så himla gärna. Och då sa hon då, ja, mor kallar dem för pichonger. Och var så, pichonger? Vet inte riktigt. Googlar man lite och då tror jag att det är de danska äppelsorten Pichon Maribou.
Mm-hmm.
Och då kan man då säga att det var väldigt bra mot skorv och fruktträdskräfta. Och enligt internet som gjord för must.
Oh, gud vad bra. Och det var faktiskt, du kan ju sälja musten.
Ja.
Och tjäna pengar. Det är ju självhushållning på ett sätt.
Ja, verkligen. Det var en sån stor segeltävling här utanför i helgen. Då tänkte man att man skulle bara kuppat in försäljning där från trädgårdskanten.
Skicka in barnen.
Precis, ut med barnen. Ha någon som front jobba. Nej, men det är helt galet. Så det kanske ska vara årets julklappstips. En sån råsaftcentrifug. Ja. Jäklar vad gott alltså.
Mm. Fan vad nice.
Barnen tycker det är sjukt kul att stoppa ner. Och sen så blev det ju festligt värre.
Mm.
När vi fick dricka upp saft. Himla smajt. Men du, Linnea, du som är en mästarinna. Jag läste TT. Där Australien tydligen vill odla växter på månen. Mm. Är detta någonting som du inblandar dig i det här projektet?
Alltså, varför kan man liksom inte fokusera på att göra där, alltså den globen vi håller på att förstöra, kan vi inte försöka göra någonting åt det istället för att fokusera på månen? Jag blir lite trött, Ola.
Ja, jag blir lite trött. Säga, senast 2025, Linnea, då ska då växter vara på månen.
Nej.
Det är något, ett australiensiskt israeliskt projekt. Citat, ett tidigt steg mot att plantera växter som ska användas för att producera mat, medicin och syre som alla är avgörande för att etablera mänskligt liv på månen. Då har vi det.
Vill du bo på månen?
Jag känner ju personligen ett stort nej till det. Jag kan inte tänka mig något värre än att bli uppskickad i en sån rymdraket.
Ja.
Snacka om klaustrofobi VM.
Fy. Och sen måste man ju leva i en typ en rymddräkt hela sitt liv ju.
Eller hur? Till och med det. Nej, det där är ju mardrömmen alltså. Men jag håller med dig. Lägg stålarna på att fixa till vår egen planet istället.
Precis.
Det låter klokt. Ja. Det låter kloka. Vi tänkte ju att vi skulle kasta oss ut idag över ättestupan och prata trädgårdsmisstag.
Ja. Vad har du det för några?
Ja, precis. Vad har jag för några? Nej, men du vet, om man räknar byggnader också så är det väl uteplats med fel slags tegel, skorv på äppleträden, två
äppleträd. Men du minns att jag sa att teglet var en risk?
Ja, jag vet. Det var en risk.
Men det är ju ännu mer en risk att aldrig våga någonting.
Verkligen. Dessutom så blev det inte så himla farligt ändå.
Nej.
Det var bara några stycken som gick sönder och det blev... Alltså man har ju inte, det är väl det som är lite, det var väl Erik Edman som myntade uttrycket att hur man än gör så har, antingen så är täcket liksom inte över fötterna eller, och då blir man kalla eller alltså det är lite som det är. Och jag har ju, nu är det läge och då bara gör man.
Mm.
Och sen så blir det lite som det blir.
Mm.
Alltså det går ju inte att göra allt. Man får nöja sig med, jag nöjer mig med typ 90% förberedelser och sen får man se lite hur det blir.
Mm. Ja, men...
Annars skulle man fortfarande letat tegel och utplatsen hade inte ens börjat den.
Nej, men jag tänker precis som du där också. Och det är ju många av mina misstag i trädgården handlar ju om det där att jag inte har orkat vänta. För som du säger, när man är, det är nu vi har tiden, nu gör vi det. Alltså för att det måste ju vara glädjefyllt också och faller andan på, då måste man ju agera på det, på, tycker jag i alla fall. Men jag rekommenderar ju alla som skaffar en trädgård att alltid vänta ett år för att se vad som finns i trädgården och vad som växer och vilka lökar som kommer på våren och vad solen är och vad skuggan är. Och... Men jag har ju aldrig själv gjort det.
Nej, men det är ju, jag vet inte, alltså det här flowet. Alltså att vara i flowet, att göra det som känns lite så lätt rätt känslan.
Mm.
Alltså om man ska tänka igenom hela det där projektet med att göra en uteplats själv.
Mm.
I vårt fall då i liksom något slags småbarnsliv och gig och rabababababab. Den tanken för mig blev för jobbig att ens göra det.
Mm.
Så därför så blev det bara så här klockan 7 en lördag. Nu ska jag göra det.
Mm.
Och så bara går man rakt ut och bara börjar. Och sen får man liksom se vad det blir med det. Men hade man sett hela bilden med allt det som skulle släpas bort och grävas ut, det hade inte funnits en chans att jag hade gjort det. Alltså det hade nej. Inte, nej. Så då blev det bara att utnyttja att den här lilla känslan av att nu är det läge.
Alltså det blir ju väldigt fint. Det kändes ju som rätt ställe att ha en uteplats på och det är ju ingenting som gör att om ni någonsin skulle bygga ett orangeri som sitter ihop med huset så skulle ju det inte vara negativt. Alltså ni har ju inte gett er mer jobb, det skulle ju inte jag säga. Utan ni har ju ändå gjort det här tegelgolvet kommer ju kunna fungera i ett orangeri också. Så att ni är ju en bit på vägen till den
drömmen
ni har där. Men det blir ju bara att man får göra det igen. Alltså, som jag brukar säga, vi har ju gjort om allting 3 gånger för att vi inte har kunnat hålla oss. Och ja, det är jävligt jobbigt och jättemycket tid och jättemycket pengar. Men det har ju varit roligt under tiden och det, jag tycker ändå det är viktigast. Alltså.
Ja, alltså bara det att få bort den gigantiska traven med tegel som stod i ett hörn i trädgården.
Mm.
Bara det var ju väldigt skönt.
Mm. Är det där igelkotten ska bo nu?
Ja, precis. Igelkotten bor i den nya spontant uppsatta komposthögen. Men jag tänker, alltså bara att få väck, du vet, grejer. Det är skönt för mig.
Ja.
Att rensa ur det, ja. Tycker jag var. Så det, på det sättet var det väldigt bra. Ja. Men har du några sådana riktiga totalhaveri som du vill dela med dig av?
Ja, men alltså ett som är väldigt idiotiskt och som jag vet att jag haft uppe det innan här i podden, men just det där att jag blev lite hagalen när vi skulle göra våra växtbäddar. Och för vi har ju upphöjda växtbäddar med träramar och det var dyrt lärkvirke. I och för sig fick vi ett bra pris på det för att det var sista, de hade inte mer. Men vi gjorde dem ju alldeles för breda, så det har ju varit ett helvete att rensa ogräs i dem. För att du når från ena kanten, från ena långsidan når du inte in i mitten. Vi gjorde dem 150 breda och 4 meter långa och det gör ju att allting blir så himla mycket jobbigare. Och jag svär över detta sen 2016, sen vi gjorde dem. Och de andra vi har adderat till har vi ju varit tvungna att hålla i samma mått därför att det ska se snyggt ut.
Ja, just det.
Men nu håller ju lärkvirket på att falla ihop här och ruttna sönder så att vi behöver göra om bäddarna och då ska vi ju minska ner dem. Så standardmått är ju just inom produktion, grönsaksproduktion, så är det ju 70 centimeter breda bäddar, för då kan man stå över dem och rensa. Men annars är ju 110 det bästa måttet, för då når du över från båda sidorna men du kan ändå få in rätt många rader av grönsaker. Så att ja, vi kommer göra om
allt. De ska göra om. Finns det någon fördel med att ha 150?
Om du har jättelånga armar.
Ja, precis. Man ser framför sig en sån alltså väldigt långa människor som är ute och hugger tag i trädgårdslandet.
Ja, men de måste ju också ha en väldigt lång överkropp då. Och då tänker jag att då gäller det ju också att ha en jättestor stjärt som man är baktung så att man inte välter över ner i bädden.
Jag hade en väldigt lång sydafrikansk supersnäll man hemma hos mig och som köpte min vågsurfingbräda.
Mm-hmm.
Han var lång men galen räckvidd. Mm. Vi kanske ska kolla med honom om han kan dra igång det här. Långa män i trädgårdsland. Och gå fram som en slottermaskin.
Ja, men det är nog mitt största misstag faktiskt, för att det var så himla dumt och det handlade bara om att jag blev hagalen. Jag bara, nej, jag ska ha så mycket yta att odla på som möjligt, men då skulle jag ju bara tänkt fler bäddar fast smalare.
Ja, men visste du redan då att det var, hade du någon aning om detta innan?
Nej, jag fick kortslutning. Jag menar, jag hade ju flera års erfarenhet av odling och jag vet inte varför jag körde på så bred. Ja, jag fick kortslutning helt enkelt. Och stackars Kristoffer, han var ju ny på trädgård så han kunde ju inte ifrågasätta det heller. Nej, så han gjorde ju bara som jag tyckte.
Ja.
Och det, ja, men det är ju fördelen nu när han har mycket mer kunskap att han också kan ifrågasätta mina idéer precis som jag ifrågasätter hans idéer. Och det är ju alltid viktigt att man, ja, men varför gör vi detta? Kommer det hjälpa oss? Mm. Eller ja, är det bara för att det är snyggt eller är det praktiskt? Alltså att man hela tiden tänker så.
Också lite stört att han kan ifrågasätta din idé. Ändå lite godare när du bestämde själv.
Men han gör ju sina misstag så han får ju inte sitt gesällbrev. Han kommer ju inte få, inte i år i alla fall.
Nej, det får han inte. Vad har han för någon trädgårdsdröm som du liksom känner? Nej, det där kommer inte gå.
Ja, men det handlar ju nästan alltid om växter som inte tål våran zon, växtzon. Så där får jag ju alltid slå ner hans drömmar och idéer. Att bara, ja, men den är inte härlig här. Nej. Och det är ju jättetråkigt, men det är ju det som är att ta reda på vad växterna faktiskt vill ha. Det är superviktigt, för att annars lägger man ju massa pengar på växter som inte överlever. Till exempel ett annat misstag som jag är också irriterad över, det är att vi märkte ett ganska tidigt skede, nu har vi bott här i 11 år, men ganska tidigt fattade vi ju att vi hade massa sork. Eftersom vi har en bäck så att det finns mycket vatten, och då blir det sork, åkersork och ja, all möjlig sork. Det finns några sådana riktiga svartmuskiga små sorkar som man blir livrädd när man ser dem, de är skitstora.
Mm. Men jag tyckte det var ändå skönt att det inte är råttor, kände jag.
Ja, men det har vi ju också.
Ja, just det finns också.
Men jag tycker skogsråttor är gulligare än Malmö-möllanråttan. Mm. Men det är att inte, alltså, vi upptäckte ju att våra äppelträd som vi satte nya, de växte ju inte. Och det var ju för att sorken åt på rötterna. Så att de dog. Mm. Och då kan jag så här, ja, men varför har vi då, vi visste om detta och ändå glömmer vi ibland att sätta hönsnät runt rötterna innan vi planterar ett nytt träd. Så att vi har ju nästan alla träd och buskar vi planterar sätter vi hönsnät runt rotklumpen. Så att då kan ju sorkarna kan ju komma åt de yttre rötterna men inte alla rötter, så att då överlever ju oftast växten. Men det gör, ibland glömmer vi det. Så då blir det så här, bara shit, den här kvitten vi planterade, bara vi satte inte runt den och nu var det ett sorkhål där och kommer den att överleva, och då är det nästan bättre att bara gräva upp den och göra om allting. Men det är också en sån...
Hur länge måste man ha kvar hönsnätet egentligen?
Alltså det rostar ju bort till slut.
Ja.
Men när trädet är stort och etablerat så ska ju inte en sork kunna... Alltså förstöra det totalt. De kommer ju alltid kunna äta upp rötterna. Men det är ju just unga träd som håller på att etablera sig som det är farligt när sorken kommer.
Mm. Det är då man ska vara extra varsam. Jag har också störigt. Jag flyttade lite sådana vinbärsbuskar och så.
Mm.
Och som inte överlevde. Och det var också sjukt störigt. Mm. Att man grävde upp och flyttade dit. Och sen så blev det ju... tror jag att jag vattnade för dåligt på det nya stället. Att liksom det blev en osmidig flytt, antar jag, men jag är inte helt säker.
Alltså det är ju det där att planterar man något nytt, träd och buskar, alltså då är det ju etableringsvattning. Alltså då måste man vara på och vattna kanske under 3 års tid att man stödvattnar. För sen kan det ju också vara, hur gamla var de här buskarna? Vet du om de var gamla eller nya?
Jag vet ju inte riktigt. För de stod ju där, de bara dök upp liksom. Ja, oj, det var ju en sån. Den ska vi ha här borta med de andra goa buskarna.
Mm.
Och så stod mitt i gräsmattan typ. Och sen så blev det ju ingenting med det. Och det känns ju lite slösigt på något vis. När det ändå var ett fullt fungerande vinbärsbuske.
Ja. Alltså där kan man ju, om man har en vinbärsbuske som man är rädd att den inte kommer överleva en uppgrävning. Alltså först ska man ju alltid, gräver man upp någonting, lägg en vattenslang, det har vi snackat om tidigare, just det här att man vattnar upp det man ska gräva upp länge. Och sen att man gräver upp, och oftast är det inte de grova rötterna som är en fara att kapa av, utan det är ju de små som drar vatten, som suger vatten, det är ju de man behöver vara rädd om. Men vinbärsbuskar, alltså många bärbuskar är ju sådana som man kan göra avläggare på. Alltså man trycker ner en gren mot marken, lägger en stor sten på. Och då kommer den grenen bilda rötter där den nuddar marken. Och sen när den har bildat rötter så är det bara att klippa av en bit innan rötterna. Så har du ju en ny liten buske.
Mm.
Eller det är ju mer en gren. Men den blir en buske.
Jag försökte göra det med björnbär, fast den gick inte. Men jag gjorde nog något fel.
Ja, jag vet inte om björnbär... Alltså jag har ju framförallt gjort det på vinbär. Alltså alla färger av vinbär. Krusbär, vet du fan. Det borde man kunna, tycker jag. Men sen kan man ju göra det på många prydnadsbuskar och så också. Så att man kan ju alltid testa. Böj ner en gren, lägg en sten på och se om det blir rötter.
Det hade varit bättre ju att gjort det istället för att gräva upp hela faderullan. Det ska testa nästa gång.
Men är den helt död?
Den känns ganska klar, ja. Mm. Det är inte... Fast jag tänker på att olivträdet gjorde århundradets comeback med blott ett grönt blad.
Just det.
Så kanske man inte helt ska döma ut det. Det kanske ska få stå kvar i alla fall till våren och bara se om det mirakulöst nog återhämtar sig.
Mm. Ja, men det tycker jag.
Eller hur?
Alltså man ska ju inte ge upp hoppet.
Nej,
den kämpar ju på. Det är ju liksom ett levande varelse.
Precis. Faktiskt. Och kommer det inte 2023 så kanske det kommer 2024. Man vet ju aldrig. Vi håller tummen för det. Mm. Sen har vi en sak till som jag tycker är lite störigt.
Mm.
Detta måste man ju då ha hela bilden.
Mm.
Och då tänker jag, med tanke på att tid är en liten faktor.
Mm.
Hur mycket tid man har med allting.
Mm.
Så kan jag känna att jag inte fler gånger ska sätta lökar som inte är perenna.
Mm.
Utan att man bara kör på det.
Mm.
Och sen så... så gör man ju en härlig sak för sig själv.
Mm.
Att man inte gör saker flera gånger. Det tror jag är en liten lärdom också. Att man liksom lite så tänker efter där med det.
Ja, inte minst för plånboken, tänker jag.
Ja, men precis. Ja, ja, såklart. Verkligen.
Mm.
Det känns lite onödigt. För våren är det ändå sån total magi med allting som händer.
Mm.
Lite av sig själv. Så det är nästan lite dumt att satsa flera lusentappar på någonting som bara är en gång.
Mm. Ja, alltså man kan ju gödsla upp tulpanerna och sådär för att ge dem en bättre chans, även de som inte kommer varje år. Men jag tänker precis som du där, alltså jag lägger hellre pengarna på sånt som faktiskt kommer år efter år. Sen kan man ju ha kanske tre krukor där man sätter sådana lite lyxigare.
Ja, men precis.
Så att man kan... Ja, men ja, det är precis som har man problem med sork eller har man problem med rådjur och så, då ska man ju inte försöka motarbeta det, utan då får man ju bara välja lökväxter som de inte äter. Och så, som till exempel då påsk- och pingsliljer och allium och sådär. Men det, jag tycker du tänker helt rätt där. Faktiskt.
Ja, jag tror det. Så jag, för de vet ju att man har inte hur många helger på sig ändå. Så då bara gör man en riktig stöt nu och så jobbar vi långsiktigt och förhoppningsvis kan man njuta av det länge, länge. Det hade ju varit så himla, himla bra. Ja. Är det något mer när vi håller på med den här strupblottning?
Alltså jag har ju jättemycket grejer, men det största är väl det där att inte känna in platsen så att man sätter saker på fel ställen och så får man göra om det igen. Och att man inte har en ordentlig bevattning från början. Det är ett sånt misstag som jag stöter på ofta. Och det är också ofta det som gör att folk inte orkar hålla på med trädgårdar för att det blir för bökigt.
Ja, vi hade ju den här lilla faktorn hyra ut huset i somras. Som ju var väldigt bra plånboksmässigt. Mycket dåligt trädgårdsmässigt. Den är ju... Ja, det får man tänka på om man, när man ska värdera saker fram och tillbaka. Om man ska köra liksom generellt vanligaste misstagen, är det då också att man sätter saker fel?
Ja. Alltså att man har inte lärt sig hur man använder sin trädgård och då placerar man uteplatsen på fel ställe och så lägger man jättemycket tid på att ha en uteplats på ett ställe som man aldrig använder, till exempel. Men sen kan det ju vara det här att man bara köper massa växter. Det största felet de flesta gör, det är ju att åka till plantskolan och köpa allt som blommar just då. Och sen så har man ingenting som blommar resten av året. Så att det är väl kanske det absolut största.
Där har vi en bra tips. Ska vi ta och njuta in några av frågorna också vi har fått?
Det låter bra.
Vi gör det. Olivia Hagbrandt, hon tycker inte att sina morötter som man odlat blir så himla goda. Mm-hmm. Vilken sort ska hon satsa på nästa år istället?
Alltså jag tycker Nantens är ju en väldigt vanlig sort, men jag har ju mycket problem med morotsflugan, så jag har testat den här som heter vad heter den nu då? Gud, nu fick jag hjärnsläpp. Resistorfly heter den, tror jag. Och den är faktiskt väldigt god också. Så den skulle jag kunna rekommendera. Men jag skulle kunna lägga upp mina favoritsorter på vårt Instagram-konto. Så kan man kolla det. Alltså, ibland har man ju sådana morötter
som är så sjukt beska i mitten.
Mm. Men oftast är det att det kanske är en sommarmorot som har fått växa lite för länge. Och så. Alltså, man ska ju också anpassa det efter när det är man tänker skörda dem. Är det på sommaren eller är det på senhösten, vintern? Ska man lagra dem?
Mm.
Det finns många frågor där man behöver tänka på innan man väljer sina frön.
Man vill ju framförallt ha fräcka färger.
Ja.
Det är det som är. Det är den vinnaren. Att man jobbar med hela regnbågens färgskala.
Mm.
Sommartorparen.
Mm.
Det är en liten, det är en fråga som är ett tips på olika fröers utseende.
Mm.
Hur, lite svårt.
Tips på fröers utseende.
Ja, jag vet inte om man kanske är så här. När vi pratade om fröinsamling, att man kanske inte vet hur de ser ut. Den är lite svår och helt. Kan det vara så?
Ja, alltså om som häromdagen så skulle jag samla frö på en växt som det är en perenn som jag aldrig har samlat frö på innan, så jag visste ju inte hur fröet skulle se ut. Men då tar jag ju, då tittar jag ju där blommorna varit och sen så börjar jag trycka på om det finns någon torkad liksom liten fröbalja. Så börjar jag trycka på den, öppnar upp med naglarna och så. Och kommer ut någonting så är ju det frön. Som den här växten som jag skulle ta frön från, den såg ut som pyttesmå torkade bondbönor. Så det var ju jättegulliga frön. Så det var en rolig överraskning. Men, nej, men det är bara att testa sig fram. Och är man osäker på om det är ett frö, då kan man ju alltid, som har kommit ut, då kan man ju alltid lägga det på en fuktig, på hushållspapper och sen hålla det fuktigt. Och börjar det gro någonting, ja, då är det ju ett frö.
Just det.
Och inte bara skräp.
Kan man inte ha någon slags gerillaodling? Bara köra rätt ner i rabatten och se vad som händer.
Jo, absolut.
Det tycker jag är så bra. Testa, lite testing. Mm. Hillevi 88, har vi planterat ett citat roligt fruktträd som inte är äpple. Vilket hade ni valt då?
Alltså roligt.
Det är lite så.
Ja.
Jag gillar det. Det är lite så tysk man är. Man jobbar i Sankt Anton i en snowballaffär där. Så kom det, nu ska vi inte generalisera helt, men ändå ganska ofta så kom det tyska turister som då ville ha kläder. Och så visar man liksom det ena funktionsplagget efter det andra med den liksom senaste finessen när man bara försökte jobba på.
Mm.
Och så ingenting passade. Och så var man så här, fast okej, okay, vad är det du vill ha då? Och då sa de ofta Esmus 12-sign. Det måste vara kul. Man vill se rolig ut i backen.
Ja.
Mm. Det är lite som det här fruktträdet. Vilket är det roligaste fruktträdet om man tänker utseendemässigt då, Linnea?
Oj, utseendemässigt.
Har vi något kul träd?
Alltså jag skulle säga kvitten, som jag nämnde innan. För att jag tycker kvitten, den har ett fint växtsätt och sen så är ju frukterna, de kommer väldigt sent på året och det blir jättegod marmelad av dem. Och de är lite ovanliga också, man ser det inte så himla ofta i trädgårdar. Nej. Men sen så har ju vi, jag vet inte om det är så roligt, men vi har ju en sån här, ett körsbärsträd som är, inte blir så högt, lettisk låg heter den. Och det är ju mer som en körsbärsbuske. Det tycker jag är lite roligt. För då är det ju lätt för barn att nå bären och så.
Just det.
Det kanske är kul. Jag vet inte.
Jag gillar ju mullbärsträd.
Ja, det är fint.
Det är ju faktiskt jäkligt coolt.
Mm.
Det blir också väldigt gott av den.
Mm.
Där fick vi några snabba tips. Sen har du ramlat in några frågor här nu precis. Och då undrar ju till exempel Mr. Vin 72. Kan jag plantera mina vindruvsplantor i marken så här sent på året?
Ja, det går jättebra. Alltså, nu på hösten är det ju ultimata tiden att plantera.
Ja. Där har vi ju också min trädgårdsdröm. En vinranka som hänger upp där vid utplatsen mot den här tegelväggen.
Ja, oh, vad fint.
Det hade varit...
Just do it.
Jag bara gör det.
Mm.
Mitt liv på Höga kusten undrar hur hon ska tänka göra när äppleträd och syrenbuskar ska beskäras. Är hon för sent ute? Bor ju upp mot Ångermanland om jag inte har helt fel Höga kusten där. Är det liksom, har loppet gått eller finns det fortfarande chans?
Alltså man ska ju helst inte beskära äppelträden för sent om det finns risk för väldigt mycket frost i närtid.
Mm.
Och jag har aldrig varit där så långt upp så att jag har inte riktigt koll på när frosten kommer, men om man håller sig till JAS, alltså juli, augusti, september som gäller i hela landet, då är man ju säker, men som i Skåne kan man ju hålla på fram till november. Mm. Så det är väl lite, men vi får ju väldigt milda höstar så att det kan ju vara, jag skulle säga håll lite koll på, blir det mycket frostnätter så skulle jag inte göra det nu. Utan då skulle jag vänta till nästa år. Men ja, nej, det var äppelträd. Och vad var den andra?
Det var syren.
Syren.
Syrenbuske.
Alltså syren ska man ju, det kan du ju absolut ta. För där behöver du ju ta det detta året så att du får blomning nästa år. Men det är ju alltid bättre att göra lite tidigare om det finns mycket risk för frost och kalla nätter.
Ja. Så du får ta en 5 krona och så kör du kronor och klavar med dig själv. Och sen bara satsar du.
Ja.
Stor. Har vi en sista fråga i oss?
Ja.
Från Linby. Nu när allt ska städas bort kan jag slänga ner alla tomatplantor och blommor i stora landet.
Ja, men alltså man kan ju lägga allting i komposten som man städar bort. Eller hon kanske menar att liksom gräva ner det.
Ja, det kanske menar jag. Någon slags...
I bäddarna. Ja, det går ju. Alltså, men då måste man ju vara säker på att tomaterna till exempel inte har fått mjöl... vad heter det? Mjöldagg. Att det du gräver ner inte har några sjukdomar. Men sen ska man ju veta också att varje tomatkärna kommer bli en tomatplanta nästa år. Och... Vad som är fördelen med att lägga sitt växtmaterial i en kompost först, det är ju att varje gång du vänder den komposten så ökar ju värmen och då förbränns materialet mycket snabbare än vad det gör om du bara gräver ner det i jorden. Maskarna gör ju sitt jobb, men det är ju den där värmen man vill åt just för att frön och sånt där inte ska föröka sig. När man använder den kompostjorden sen.
Mm.
Så att, ja. Det var en lite otydlig fråga. Jag hoppas att vi svarade på den på något vis.
Det är bra. Det var ändå, tyckte du ändå du gjorde ett ypperligt arbete där, Linnea, med att parera den lite diffusa frågan. Om man nu känner så här, jag vill bara plantera något riktigt kul den här helgen. Jag bara, någonting som kan överraska mig själv framåt våren. Vad ska man sätta för någonting då? Har du något sånt där lite utanför ramen tänk? Bara gör det. Det kommer du bli glad över.
Ja, men sätt,
har vi någon växt?
Jättemånga krokus. Små krokuslökar nu. Så kommer du bli så glad när allting är deppigt och trist och brunt och mörkt. Så i februari, mars, där kommer du bli så himla glad att du satte krokus denna helgen.
Och har någon speciell färg som känns, den ska vi ha?
Det finns en som heter Cream Beauty som är liksom, citronfromagegul som är otroligt vacker. Men det finns ju många lila och blå och rosa. Alltså krokus är en favorit och det är väldigt bra för insekterna.
Och dessutom fylla pappa år när de blommar. Så då blir man extra glad. Är det, alltså, men de är perenna ju. Fast varje lök blommar ändå bara en gång. Är det så?
Nej, den kan blomma fler gånger. Men den skapar ju sidolökar. Okay. Och då är det ju sidolökar som sprider sig och tar över. Men man kan ju alltid hjälpa sina lökar genom att gräva upp några och dela på dem själv. Och gräva ner dem. För ibland kan de behöva hjälp när det blir för trångt. När sidolökarna tar för mycket plats så kan det påverka blomningen. Så därför är det alltid bra att hjälpa dem på traven ibland. Och det gäller även påsk- och pingstliljer och så.
Då har vi planen. Då har vi planen med krokusen. Så himla mysigt ju. Då har vi ju blottat våra största misstag och lagt det till handlingarna. Och nu är det bara uppåt och framåt i trädgårdslandet som gäller. Linnea Dixon, det har varit en ära. Och så himla mysigt att prata med dig.
Ja, det är alltid så himla mysigt att prata med dig, Ola.
Vilken det är så kul. Odla med Ola och Linnea avsnitt
32.
Ja. Är du färdig? Vi tackar också Fredrik Sander, producenten, som nu ska sätta sig och klippa ihop det här avsnittet. Ha en härlig trädgårdsvecka och hojta till på Instagram där vi heter Odla med Ola och Linnea om det är någonting du har på hjärtat. Till exempel vad vi ska prata mer om i podden. Sådana saker tar vi emot med öppen hand. Ha en fin dag, Linnea.
Detsamma, Ola. Hej då!
Tack för att du har lyssnat. Hej, hej!